en podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
That was some fucking Viking comeback.
Debris behind. What is debris?
There's something strange with the engine.
And it's a new pattern for that.
What the? Yeah, what is this tractor? What is this tractor on track?
Set my balls on.
Get my claps and steering wheel. Steering wheel. Claps and steering wheel here.
Ja, Anna Andersson, vad är det vi hör på? Jag undrar ju hur du känner för det här, för jag med en lång musikkarriär innan jag började på Sportbladet, mina öron gick totalt sönder när jag hörde nationalsången, Saudis nationalsång, så kallade.
Det kändes ju som ett gammalt ostämt piano, fast nu var det blåsinstrument. Jag vet inte, går de att stämma eller?
Nej, det var ju trumpeter och tromboner och det var ju bläckblåsinstrument och de stämmer man ju inte riktigt. Och vi satt här och garvade ihjäl oss. Jag är nu i Aftonbladets lägenhet i Sälen i Hundfjället och ska åka skidor här på lite semester. Men jag har ju innan jag jobbade på Sportbladet jobbat som låtskrivare och producent och jag har ju spelat i diverse olika band. Så jag har ju en lång musikkarriär, jag är utbildad musiker och så vidare och jag spelar ju många instrument. Och det gjorde ont i mina öron. Och sen min tjej som också är här, hon är också musiker och låtskrivare, så vi garvade ju ihjäl oss här. Och just att det var de här blåsinstrumenten, när Janne Blomqvist säger, vad han säger, nu ska vi få njuta av den saudiska nationalsången.
Och så, då ska vi njuta av den saudiska nationalsången.
Och så drar det där igång som låter värre än när jag var i liksom musikens hus i Katrineholm när jag spelade fiol med andra liksom 5- och 6-åringar som precis hade fått en fiol i nävarna. Det var något fruktansvärt alltså.
Ja, så jag har ju inte riktigt samma... jag har visserligen spelat piano en gång i tiden. Men det här lät ju värre än när man spelade med ett ostämt piano alltså.
Ja, det var så jäkla kul när det var slut där och sen då den där majoren som ska dirigera då, som vänder sig och bara håller upp näven i luften och är nöjd och stolt. George Russell står ju där och garvar, man ser ju det, Russell har ju ett litet öra. Han står ju och garvar när de får höra det där.
Ja, men det är nästan som man undrar om, kan han vara nöjd egentligen?
Nej, det där var otroligt att höra. Jag ska spela upp det där för... Jag säger att jag har en lång musikkarriär, men det är ingenting mot vad min svärfar Roffe Nyqvist har som ska komma upp här. Vi är här med i Sälenlägenheten med mina föräldrar och min tjejs föräldrar. Han har spelat i 35 år i Sveriges radiosymfoniorkester, spelar valthorn. Så om det är någon som har ett bra öra så är det han. Jag ska se vad han säger när jag spelar upp den här saudiska nationalsången. Ja, det var en jäkla start på det där racet att få höra den där nationalsången i alla fall.
Ja, men det var, å andra sidan så händer det ju, om vi tittar in på den här racehelgen, så händer ju det mesta inför racet och efter racet. Men vi kanske ska ta det i rätt ordning. Ska vi börja med kvalet, eller?
Ja, vi får börja precis som du vill. Du dirigerar det här tvåmannabandet idag.
Men då tycker jag vi börjar med kvalet, där vi dyker in i Q2. För det tycker jag var det mest intressanta när vi ser Max Verstappens frustration när han får problem med drivaxeln, vilket gör att han inte kan slutföra Q2. Och då hamnar på en startposition som heter 15. Och det öppnar ju faktiskt upp i det här kvalet, trots att det är så att Charles Leclerc har bytt styrelektronik 2 gånger redan. Du får byta 2 gånger på en säsong. Han klarade av att göra 2 byten under den första tävlingshelgen, vilket gjorde att han då i sin tur fick 10 platsers nedflyttning. Så att i ett kval där vi då, programenligt egentligen kan man säga, får Sergio Perez som tar pole på samma bana han tog pole i fjol. Charles Leclerc som tvåa, men flyttas tillbaks till plats 12. så blir det ju, känns det ändå lite spännande tycker jag efter det här kvalet.
Ja, uppställningen som så blev då var ju alltså Verstappen på 15 och Leclerc på 12. Och just att det var de två så långt ner i fältet var ju roligare än om det skulle vara liksom Verstappen Hamilton. För man har ju kanske fram tills då efter Saudis GP nu haft ändå förhoppningar på Ferrari. Trots att man såg hur värdelösa de var den här helgen. Och vad Fred Vasseur säger att de är dåliga rent allmänt, bara att den här bilen är långsam. Men man har ju liksom tänkt att ja, men Verstappen och Leclerc, man har i närminnet hur det såg ut där förra året. Och att det är just de två som får starta ner i fältet tyckte jag ändå var lite kittlande. Att det var kul på det sättet.
Ja, men absolut. Sen tyckte jag ändå var lite roligt också att se hur McLaren hanterar ett kval. Där Norris uppenbarligen är pressad och gör en miss. Det går på hans egna axlar. Alltså den missen han gör, den är hans egen. Vilket gör att han startar sist. Och Piastri tar sig in till Q3.
Och den var ju, ja, det var ju med den bilen då bra. Men det var ju extremt klantigt av Norris. Och det sa han ju själv också, att det var en silly mistake. Men det han gör är ju alltså att han åker in. Det är en vänstersväng. Jag vet inte vilken kurva det är. Men där kör han in med då vänster framhjul i väggen. Medan de andra som tar den där kurvan brukar vara så att de kommer långt ut. Och sen då när kurvan är klar går in i högerkanten. Där man har sett många varit millimeter nära. Men Norris, han går liksom in före kurvan.
Den enklaste kurvan av alla, sa han väl efteråt.
Ja, det var ju otroligt. Det ser ju inte bra ut för McLaren i alla fall på något sätt.
Ja, sen tycker jag ändå om man ska titta lite till kvalet då, så gör Nico Hülkenberg ett nytt bra kval och kvalar in i topp 10. Annars var det väl ändå rätt förväntat, får man säga. Men det blir lite kul ändå när vi får en start på söndagen med Perez, Alonso och Russell i början. Då känns det ändå lite kul. Och så har vi Hamilton som gör ett helt annat däckval än de andra när han väljer de hårda däcken längre ner i fältet. Och Leclerc startar från ruta 12 med mjuka däck. Och där kändes det ändå som att det fanns en hel del förutsättningar för att det skulle kunna bli ett riktigt bra race. Men ja, med facit i hand så bara lite trista, eller vad ska jag säga, jag kan säga så här att jag hade nog högre förutsättningar eller förhoppningar än vad racet levererade.
Ja, nej men alla träningar och kvalet, det kändes ju inte som att det var mycket att lyfta på ögonbrynen förutom då Norris som körde i väggen och sen Verstappen vars bil gav upp där. Och det var alltså drivaxeln som pajade. Och den lagar man inte på en femöring, med en femöring på en kovändning.
Nej, de behövde ju ha tiden efter kvalet, och han fick ju kliva ur bilen där, så han var ju borta. Men jag tycker det gav ju ändå bra förutsättningar för racet. För han behövde ju fixa den där drivaxeln. Mm. Och det gjorde de ju.
Ja, det fick de ju ordning på, och även fast han under racet då klagade lite på den. Men ja, sen kommer vi in i det här racet då som öppnas upp med oändliga drönar projekteringar i luften. Det såg du, va?
Det gjorde jag absolut, men jag var ändå rätt fokuserad där, för vi har ju den här F1 liven som vi nu har kört i ett år, då vi hade fått nya kommentarer, vilket gör att alltså läsarna kan integrera och skriva kommentarer som jag sedan antingen publicerar eller svarar på om det nu är en fråga. Så jag hade fullt sjå att få ordning på hur detta fungerar och vilket tempo jag själv behövde använda för att hålla koll på, du vet, 14 olika skärmar och all olika input som kommer från olika kanaler. Så att jag la inte så här jättemycket fokus vid drönarbilderna. Jag tyckte på något sätt nu i efterhand när jag sitter och tittar så känns det som ett race. Ja, men drar man liksom resultatlistan så känns det som, jaha, nähä. Det var väl som det var det, ett race att glömma. Men när man tittar på det närmare så händer det då en hel del saker.
Ja, jag vill bara nämna de där drönarna. Vi har ju sett det förut, det har ju gjorts förut där. Men att det är då alltså tusentals drönare i luften som då gör projektering av... Ja, det var en F1-bil, det var två F1-förare, det var pokalen. Som då är de uppe i luften och liksom kan då lysa upp på olika sätt som gör att det ser ut då som en flygande örn som det var någon gång, och Ferrari-hästen var det, va? Och så var det några mer grejer. Det var ju otroligt. Men det blir ju så på de här, på de här mer, vad ska man säga, spektakulära startplatserna. Saudi och Miami kommer man se också så här tokigheter. Sen var det Will Smith på startgriden där hos Lewis Hamilton innan då racet drog igång, om vi ska börja med att prata hur racet startade då. Eller hur vill du börja racet? Vi har pratat om att du har sagt att resultatlistan var väntad. Vill du börja på resultatlistan eller vill du börja med starten?
Jag tycker faktiskt att vi kan börja med resultatlistan och sen betar vi ner det.
Ja, kör då.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, men återigen så visar Sergio Pérez att han trivs på stadsbanor. Han tog sin femte seger och han vann. Nummer två i mål är Max Verstappen som alltså kör upp sig från position 15 till position 2. Förare nummer tre i mål är Fernando Alonso, Aston Martin, som startade loppet från position 2. Därefter har vi plats 4 och 5 är det Russell och Hamilton från Mercedes. Plats 6 och 7, Sainz och Leclerc från Ferrari. 8, 9, Ocon och Gasly från Alpine. Och 10, Kevin Magnussen från Haas. Och det var de förarna som tog poäng i det här racet. Sist av alla i mål kan vi ju nämna att det var ju Valtteri Bottas.
Långt efter alla.
Ja, men han brukar vi ofta hylla för att han har gjort ett riktigt, riktigt bra racehelg. Så den här helgen är jag faktiskt lite förvånad över att se honom så långt bak som på plats 18. Två förare bröt, det var Lance Stroll och Alex Albon. För Stroll då för Aston Martin och Albon för Williams.
Mm. Ja, det finns ju många grejer som man vill peta i. Bara när du säger resultatlistan så var det något jag tänkte på igår också mot slutvarven när det då hade, ja, när det satte sig hur det skulle sluta det här loppet. Att det är verkligen bilarna tycker jag som speglar. Hur snabba bilarna speglar av sig i resultatlistan. För det är dubbelt Red Bull. Sen har vi då Aston Martin-bilen som var den enda som gick i mål. Två Mercedes, två Ferrari, två Alpine. I princip två Haas som är nästan bredvid varandra, bara Sunoda som klämmer in sig emellan dem. Och sen är det liksom, ja, båda bilarna oavsett förare, de hamnar bredvid varandra på hela topp 10.
Mm, det är ju tydligt, det som skiljer sig från det på lite sätt är väl ändå Aston Martin. Nu fick ju Stroll bryta där, men det känns ju som att Alonso har ett tydligt grepp än så länge om Mr. Stroll.
Ja, men ändå, Stroll var uppe, de låg ju bredvid varandra där ett tag så länge Strolls bil funkade, men sen så gick inte han i mål, så det är ju, vet man ju inte vart han hade rullat in i, så att säga.
Men, nej, men han, för att rulla in så måste han ju en bil som rullar, ja, då hade han ju inte det.
Och det gjorde han inte. Blev du orolig när du såg Strolls bil stanna över Alonsos bil, om den också skulle stanna?
Nej, faktiskt inte. På något sätt, utan det känns som att visst kan också Alonsos bil gå sönder, det såg vi ju gång på gång på gång i fjol, men på något sätt så kändes det ändå, han utstrålar en otrolig självsäkerhet igen, Alonso. Han kan ju vara lite muttrig och sur och gnällig, den här killen, eller mannen kanske jag ska kalla honom för.
Men snart någonstans får vi kalla honom gubben.
Någonstans så känns det ändå som att han ler igen. Ett ärligt leende och inte bara det här fejkade politiska leendet. Och han ler liksom på ett sätt som han knappt ens har gjort sedan han lämnade Renault 2006 när han var dubbel världsmästare. För ändå så är det lite kul. Liksom. Han tar sin 100:e pallplats och han gör det 20 år efter det att han tog sin första pallplats i Formel 1. Och han känns harmonisk och det känns som att han har teamet bakom sig på något sätt. Och även om han tar ju starten före Sergio Pérez i Red Bull. Han går upp i ledningen av racet.
Där vill jag bara säga när du är på starten att Alonso har sämre reaktionstid än Perez. Perez reagerar snabbare, men Alonso är snabbare upp till 200 km i timmen.
Mm. Ja, men det är han.
Och han
ja, och det som är också, visst han står fel i startrutan, det tar vi strax. Men det som jag tycker tyder på en viss, ett visst lugn hos Alonso, det är ju liksom att han har ledningen, men han inser också någonstans att det är inte Red Bull som gör racer här. Utan han håller lugnet. När det då är läge för de andra bilarna att liksom Red Bull och ta ledningen, ja men då släpper han. Låt dem ta det, jag tänker inte köra sönder min bil på det som jag ändå inte kommer att kunna ta. Utan jag ser till att jag gör mitt jobb på ett väldigt moget och i slutändan smart sätt.
Ja, det är några grejer som du säger där som jag också tycker är intressanta. Jag som inte har liksom starka minnen av när han körde i Renault och sådär. Men att det här med att han faktiskt känns ärligt glad, det tycker jag är så, det är liksom lätt, det ser man i ögonen på honom när han kliver upp där efteråt. Men även det här som du säger att han är en gladare person rent allmänt, det är ju så här, när han får den här bestraffningen så säger han bara på radion, de bara, ja, du har fått en 5 sekunders bestraffning för hur du stod utanför rutan, och så säger han bara, copy. Och sen så, alla andra som får hårda däck, de säger, ja, de här däcken känns inte så bra. Alonso, I love this tire, man. This is a good tire.
Ja, men det är ju så. Vi ska titta tillbaka på den här bestraffningen, tycker jag ändå. För det är tydligt,
det är väl,
när man ser...
det är väl det som är snackisen över hela den här helgen. Alltså det största, liksom.
Ja, men det är det ju. För tittar man på reprisbilderna så ser man ju att han står alldeles för långt till vänster. Och det är ju lite grann som Esteban Ocon i premiären som gjorde nästan till liknande sak. Han stod också fel i startrutan.
Det enda jag tänker att det är skillnad på dem är att Ocon gör det för att han är lite klantig. Jag tänkte verkligen att Alonso gjorde det för att han visste att det var något säkert bättre grepp där. Att han stod lite snett som skulle ge den här bättre starten.
Jag vet inte. Eller så funderar jag på om det är, alltså, om det är någonting... Alltså de har ju sagt... Tävlingsledningen har ju sagt att de ska vara extremt noga med hur bilarna står i starten. Det ska, i år ska det verkligen inte gå att fuska sig till någonting eller halka, oj då det blev så här, och dra en fördel av det. Och då är ju frågan om, är det så, när det nu har hänt två förare i två helger, är det så att man inte, av någon anledning inte riktigt ser? Är det som är att de sitter så lågt och halon är så pass låg att det gör att det därför blir... en komplikation i det sättet han parkerar. Nu är det klart, det är 19 andra som ställer sig rätt.
Ja, men... jag har sett lite bilder på där folk har dragit lite linjer och sådär som har kommit upp på diverse sociala medier och sådär. Och där ser det ut som att det är mycket ojämnare hur folk står. Att det är flera som är på gränsen till att stå utanför. Alonso var ju verkligen klart och tydligt utanför den här rutan då. Alltså en fyrkantig hästskoform som man ska glida in i. Som man ska vara. Men Alonso var ju klart och tydligt.
Ja, men det är ju som parkeringsplatsen. Det spelar ingen roll vilken parkeringsplats du står på någonstans, vilken stormarknad som helst, så det är ju 72 stycken som har ställt sig lite snett. Eller en badplats på sommaren, så blir man ju helt tokig för att det är någon som liksom har ställt sig med 1,5 meter fel, så att det får in en bil för lite istället. För att
och, så man sitter det, och så sitter det inte en liten gul lapp i framrutan på dem där. Då blir man ju vansinnig, för själv får man ju absolut en B-bot om man står 1 centimeter utanför direkt. 1 och 3, smack bara, rätt ut ur kontot.
Ja, men precis. Nej, men i det här läget, så därför funderar jag, är det någonting sånt som man behöver titta på? Är det så att de helt enkelt inte ser riktigt? I alla fall, eller filla fulla fall, som min farmor hade sagt, så är det ju så då att Alonso får filla fulla fall, Alonso får den här bestraffningen på 5 sekunder, och så tar han den i samband med depåstoppet på varv 18, tror alla. När man ser det så ser man ju verkligen hur Aston Martins, de väntar ju. Jag roade mig faktiskt med att räkna, du vet, så här, 1 elefant, 2 elefanter, 3 elefanter, så att jag skulle kolla för att ha lite pejl. Och jag noterar att jag hinner faktiskt säga 5 elefanter innan de ens börjar röra bilen. Så att, ja, men det där är ju lugnt liksom. Så jag fortsätter där med min live-rapportering.
Och anledningen till att du räknade de här 5 elefanterna var för att Ocon åkte på samma sak. Exakt samma sak. Att för, i Bahrain så stod Ocon utanför utan. Sen skulle han ta sin bestraffning i depån. Och då får han då 10 sekunder extra bestraffning för att mekanikerna nuddar bilen då.
De börjar efter 4,6 sekunder.
Ja.
Ja, så det var 4,5 elefanter. Men i alla fall så tänker jag, men det är lugnt. Men sen så när han närmar sig mål, Alonso, han är 3. Och han närmar sig mål, så får vi höra då en radiokommunikation mellan George Russell som är fyra och hans team, där han själv säger att jag kör som en idiot här.
I'm driving like a madman at the moment. I'm pushing like a madman at the moment. Och då svarar hans på radion då, keep driving like a madman.
Mm. Nej, men för att han måste under de här 5 sekunderna, för de tror att det finns en risk att Alonso får 5 sekunder till. Alonso får lite senare då samma besked. Så han kör ju som en madman han också sista, och är ju i mål 1 sekunder före Russell eller något sånt, ja, där. Han klarar sig precis och är ju superlycklig.
Det är ju snyggt alltså. Det är ju så snyggt att han då får höra, du behöver för säkerhets skull vara 5 sekunder snabbare än Russell, och så bara ökar han lite grann och sen är det lugnt liksom.
Ja, och sen så går han i mål, han hyllas, han får stå på prispallen, han får den där 100:e pokalen liksom upp där, och allt känns som en perfekt saga. Och jag hinner verkligen lämna text och kolla, allting är framme, jag var bra, ska jag hinna gå och slänga i mig en bit mat innan det är dags för fortsätta jobbet. Då kommer det besked om att nej, han blir av med den här 3:e platsen. Jaha, varför då? Då blir det ju ett himla kaos. Och Russell får 3:e platsen. Alonso blir ju tokförbannad naturligtvis. Eller han bryr sig egentligen inte så himla mycket om att han tappat 3 poäng eftersom han hade fått stå på prispallen. För det var väl det som gav honom glädjen egentligen. Däremot så tycker han ju att det tar för lång tid. Och precis just den saken reagerar jag också på. Jag tycker det är för dåligt. Alltså det är uselt för alla som sitter och tittar. Du hinner slå av tvn, du ser vem som blir 3:a. Du hinner slå av tvn, gå därifrån, käka, göra nu vad du vill. Och sen bara, nej, det blev inte så. Och jag menar, de har, ja, alltså, han går in i depå på varv 18. Har han 35, har de då typ 35 varv på sig? Och de kör ett varv på 1 minut och 32-33 sekunder. Så lång tid har de på sig att gå igenom vad som har hänt. Men hur kan det ta så lång tid? Det beskedet måste ju i sånt fall komma. Har de ens misstankar, så måste det komma upp att han är under investigation redan efter ytterligare 3-4 varv, max. Så de har tid att ta ett beslut, meddela det beslutet, så att Alonso i sånt fall har möjligheten att köra ifrån med 11 sekunder istället, om det nu är 10 sekunder straff som han får. Eller nu ger de honom ingen chans.
Alltså det är så många klantigheter här. Alltså det är ett sånt haveri som påverkar så många på så många olika sätt. Alltså ett är ju att Alonso får reda på det, som du säger, 35 varv efter det där depåstoppet. Hur kan det ta så lång tid då? Om man ändå har folk som sitter och tittar på det där, hur kan man inte, hur många var det som fick bestraffning? Ja, det är den där bilen som de ska ha koll på. Du har en bil att räkna de där 5 sekunderna på. Det är en bil som ska ta det, och så bara tar det 35 varv. Det är alltså 60% av loppet.
Ja, men, och det tar ju inte ens bara 35 varv. Han hinner ju 17 komma ner till intervjun. Han hinner gå upp på prispallen. Han hinner spruta champagne. Han hinner liksom allt. Han hinner gå ner igen. Han hinner springa på toa. Han hinner göra rubbet. Ja. Vad är det liksom? Varför ska vi ha före som står på en prispall som efteråt blir bestraffade? Det är ju en katastrof för sporten. Jag som tittare. Nu är jag för sig jobbar jag med detta. Men jag som tittare. Jag vill ju, när jag har sett prispallen, så vill ju jag vara nöjd. Så här är det, det här är resultatet. Det måste ju också vara F1:s syfte med det hela. Att när prispallen är klar, så är det också klart. Allt detta, fram och tillbaks, diskussioner efteråt, ta bort, det går fet bort i min bok.
Det är alltså, det tar 35 varv för dem att komma på att men vi ska nog ge dem en bestraffning. Och då, efter att ha gjort det förra veckan också, eller ja, förra racet. Men även att då, när de får reda på det sen, Aston Martin, att de tänker, ja men det kanske är fem sekunder. Att de inte då vet om att, ja men förra veckan hände ju exakt samma sak. Och Ocon fick ju 10 sekunder. Då är det klart, vi borde få 10 sekunder också, om de hade vetat det. De meddelar Alonso att du måste ha 5 sekunder till Russell. Han ser till att hålla det. Sen är det ju också vinkeln att, om nu det här skulle stå sig, vad synd det är då om Mercedes och Russell då, som får gå miste om ett podium och stå där och fira. Att det är liksom, det är ju fult även mot dem som då gick in som mål och trodde att de var 4. Eller hur? Och det sa även Alonso efteråt. Han sa, alltså under tiden som han då fick reda på att ja, men det blir 10 sekunder bestraffning, så vi blir 4 istället. Att han tycker synd om Russell, han tycker synd om Mercedes-fansen, han tycker synd om sponsorerna som inte får synas med bilder på podiet, och att det är klantigt och dåligt bara ur den synvinkeln. Det är ju också bra rävspel av honom. Men ja, och sen sa ju också Alonso att det handlade ju om att bara ta hand om bilen de här sista varven. Jag raceade inte Red Bull, jag såg bara till att ha Mercedes bakom. Hade jag vetat att jag behövde ha 10 sekunder, då hade jag fixat det.
Ja, men det är ju så. Men nu fick han ju reda på så sent, så när de trodde det var 5 sekunder, han hade inte chans, för det var inte så mycket tid kvar överhuvudtaget.
Nej, men hade han då fått reda på det med 35 varv kvar? Ja, självklart. Då hade han ju kört helt annorlunda ju.
Ja, men det är så. Hade han fått reda på det när det var liksom, när han hade haft, säg, 15 varv kvar? Ja, men då hade det gott.
Ja, men man undrar vad de gör istället, det där FIA-gänget, istället för att skynda sig där. Ska de gå bort och ta ändå en, liksom, en Saudi Nespresso någonstans och skaka hand med någon oljeshake under tiden och loppet, och sen efteråt tänker de, nu ska vi gå och jobba lite grann.
Jag vet inte, men det blir ju ändå ännu värre, det här förbannade regelkaoset, när det sen är ett möte efteråt, och Aston Martin då har tittat och konstaterat att nej, det här har ju hänt vid 7 tillfällen tidigare, att man har stått i depån, vidrört bilen, men inte börjat att jobba.
Och då det är har en man sak att sätta i en liten skruvmejsel eller sätta i mutterpistolen eller något sånt där, liksom, att nudda bilen.
Ja, och i det här fallet är det då så att en domkraft vidrör bilen.
Den är bakom, eller?
Men
det tänkte jag på.
Men ingen jobbar den, utan domkraften vidrör. Och så har man haft ett möte mellan Sporting Advisory Committee, som kallas för SAC, och teamen. Och då argumenterar Justin Martin för att vidröra betyder ju inte arbeta. Och så kunde de då plocka fram 7 tidigare fall när det här har skett utan bestraffning. Och då inser då den här Sporting Advisory Committee att det fanns liksom ingen tydlig överenskommelse här. Så man tog tillbaks bestraffningen. Så Alonso fick tredjeplatsen och Russell blev 4. Så alltihopa är ju ett stort förbannat kaos. Och det är precis just det som F1 absolut inte behöver.
Ja, nej, men det är ju också det som är den sista punkten. Att om man då ska säga att Russell får 10 sekunders bestraffning och har tagit så lång tid på sig, och att då ta så lång tid på sig att ta fel beslut enligt sig själva sen när de får då en protest mot det. Alltså det är så himla klantigt av FIA. Och det är ju också, jag tycker inte det bara är klantigt, jag tycker det visar prov på att det är liksom uselt folk.
Ja, men det är ju...
De fattar ju ingenting.
Nej, men det är ju uruselt. Först ger man 5 sekunders bestraffningen, fine. In i depån, fine. Det tar 5 sekunder. Men sen när man nu då ska ta det beslutet att de börjar jobba på den, så måste man väl ha kollat grunden och hur har vi dömt i tidigare tillfällen. Och ingen kan ju säga att de inte haft tid att göra det.
Nej, men en sak jag undrar här. Är man tvungen att ta den i depån? Eller kan man gå i mål? Alltså välja att inte ta de där 5 sekunderna i depån? Det tycker jag också det råder lite för en sån som är relativt ny i gamet. Vad gäller när och så vidare. Och det baserar jag mest på att jag själv när jag spelar Formel 1-spelet så brukar jag alltid välja att gå i mål istället.
Ja. Det där, jag kan säga att jag är inte helt 100 på just den. Men jag tror att det är så att har du depåstopp kvar att göra, så ska det tas i samband med depåstoppet. Har du inte depåstopp kvar att göra, så läggs det på tiden i slutet av racet.
Ja, men det låter ju logiskt att det faktiskt är så. Men det där är ju stora snackisen. Att det är FIA som klantar sig. Och allt efterspel handlar ju om hur värdelösa de är på det här sättet. Det tar ju liksom, som du säger, att Alonso ska liksom få fira glatt sitt 100:e podium. Men då blir han istället först superglad för att få stå på podiet. Sen blir han vansinnig för han blir av med det. Och sen blir han då kanske lite glad igen för att han får tillbaka det.
Du, nu kollade jag upp det här. Och det är så här att the 5 or 10 second penalty time may be served during the next pit stop. Alltså man får lov att ta det under nästa depåstopp. If the driver doesn't need to pit, the time penalty will be added to the time at the end of the race.
Ja, det var det som du sa, och det var ju logiskt alltså.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Men om man släpper det där och bara tänker på den här Aston Martin-bilen och den här föraren Fernando Alonso då. Det är ju fint att se att det inte var en one-hit wonder i Bahrain, utan att den här bilen faktiskt har någonting att säga till om.
Ja, men å andra sidan, vi har väl märkt att Fernando Alonso inte är någon dagsslända. Han är väl mer av en gammal räva.
Ja, men ändå att man ser fram tills dess att Lance Stroll får köra av, att den bilen också ser bra ut, för att det var inte många gånger förra året man såg Vettel ligga liksom tvåa och gnugga och Lance Stroll där tätt bakom.
Nej, definitivt inte. Men vi har ju sett det vid tidiga tillfällen. Någonstans så känner jag ändå att de har byggt, precis som vi pratade om i två veckor sedan, va? Är det väl vi pratade så mycket om Aston Martin. Så de har ju byggt ett team kring Dan Fellows tidigare hos Red Bull. Och de har ju plockat in väldigt mycket oerhört kompetenta ingenjörer i det teamet. De tog ju ett beslut tidigt i fjol att kasta allt de hade och börja jobba nytt. Och det har ju varit rätt beslut. De har tillgång till samma vindtunnel som Mercedes. De jobbar väl fredag, lördag, söndag i den. Mercedes jobbar måndag, torsdag. Så de hyr in sig där helt enkelt. Och har ju investerat oerhört mycket pengar i en egen ny fabrik. I en egen vindtunnel som jag tror kommer till nästa år. Fabriken kommer att vara klar senare. Men det finns mycket energi, ekonomi och engagemang i det där teamet, där jag tror att man vill verkligen visa att någonting är på gång. Och med en förare som Alonso som är duktig på att utveckla saker, och han är också lika tjurig som han kan vara, lika duktig kan han ju vara på att bygga någonting. Och är det någonting som jag tror att han känner, så är det ju varje dag han har i F1 numera är ju en gåva. Han har ju slutat en gång, och det är bara 4 år sedan faktiskt som han vann VM-titeln i långdistans, eller i VEC, VEC, när han körde de här långloppen. Så att han är ju en duktig förare. Alltså världen är ju betydligt större än Formel 1, även om vi tror att F1 är hela racingvärlden, men det är den ju långt ifrån. Så att han känner nog, han fick chansen att komma tillbaks och känner nog en oerhörd glädje i allt det. Och vi ska inte komma ihåg att, eller vi ska inte glömma bort att några av de problemen, eller många av de problemen som han hade i fjol, han gjorde en väldigt bra säsong hos Alpine i fjol, det var ju för att bilen inte höll. Och vi ser ju nu på den bilen att, ja visst, de plockade poäng här, men den där, det är ju inget rosa under som kör omkring direkt.
Nej, och han vet verkligen vad han gör, just med det där att han får reda på, nej men du behöver utöka lite grann mot Russell, och då gör han det utan problem som han fixar till det. Men just att bilen, när man pratar om det här att Perez sa efter Bahrain, kul med 3 Red Bull-bilar på podiet, det är att det är mycket folk från Red Bull som finns där bakom, och även så har det nu börjat snurra bilder på, jag vet inte om du såg det, men Adrian Newey står ju och tittar och granskar den här bilen efteråt när alla börjar köra in, när de ställer upp bilar efteråt, då står alla så här, Aston Martin folket står där och är glada, och så flyttar kameran lite grann, och då ser man då Adrian Newey står där och liksom kliar sig i skägget och spanar och vrider lite och gnuggar lite på huvudet där och kollar vinklarna på den där bilen. Så att men, det är nog inte... Ja, det,
men om
det.
Du går tillbaka ett år, om du går tillbaka ett år, vem var det som stod så då och tittade på en Red Bull-bil som vi kallade för Inspector Seb?
Ja, exakt. Som satte sig på huk och kollade lite under och lite. Just det, då körde vi Inspector Gadget-musiken. Ja, det var klassiskt.
Det gjorde vi, och det var Vettel. Och vilket team körde han för?
Ja, det var det där teamet som var med samma green. Ja, intressant alltså att det är sådär. Mm. Undrar om Seb Vettel har haft något där att säga till om till som liksom Stroll och Alonso nu får skörda frukt av.
Inte omöjligt, inte omöjligt. Du, är lite Red Bull får vi prata om ändå.
Ja, det
fall, va?
Kanske räcker med Aston Martin där. Det blir ju så att ja, det, Red Bull är så överlägsna, men det finns ju jäkligt mycket att snacka om i Red Bull också efter det här racet. Men Red Bull är så pass överlägsna så att man går direkt till liksom, bilen som är därefter, att det är det mest intressanta.
Ja, men vi är ju kvällstidning, man får ju ta det som är den bästa snackisen.
Men vi är ju också människor, va? Kom ihåg det.
Du, Red Bull. Mm. Perez, han vinner igen ett stadslopp. Men egentligen så tycker inte jag, är det inte det som jag vill prata om, utan jag såg en intervju i den österrikiska TV:n med ORF. Och vi som såg racet, vi såg ju alltså hur Max Verstappen och Sergio Perez låg och pressade varandra för att ta det snabbaste varvet. Perez fick ju till och med besked från teamet att han skulle köra 33,0. Men han körde 32,6. Och så frågade han, vad kör Max på? Han kör på 32,6. Eller vad det nu var, någonting där var. Men varför får han det beskedet? Då vill jag ha samma besked. Så det vart ju liksom ett tjafs där emellan dem. Och det var väldigt tydligt hur de pressar varandra. Och när jag då lyssnar på den här intervjun på ORF med ett halvt öra, så säger Helmut Marko, som då är talangchef, motorsportkonsult till Red Bull, han är en av nyckelpersonerna i det teamet, han säger att det fanns en sak vi inte kunde kontrollera, och det var Max. Båda förarna frågade hela tiden vem som körde det snabbaste varvet, och Max väntade till sista sekunden så att Checo inte kunde svara. Och enligt Marko så fanns det en plan, och båda förarna höll sig relativt bra till den här planen. Men det jag undrar är ju då, vad betyder relativt? Så som han uttrycker sig så kan jag ju tolka det som om han inte är helt nöjd med Max Verstappen. Som i det här fallet, jag menar, när de ligger på den här stadsbanan som är världens snabbaste stadsbana, ligger och pressar varandra efter varandra så hårt. Det är slitmaterialet, det är en enorm risk för misstag här. En liten miss och en av de bilarna sitter i muren. Och det här, när Perez nu utmanar Verstappen och Verstappen inte riktigt lyssnar, det kan bli ett problem.
Mm. Och det är ju det här som är det som är intressant med Red Bull. Att nu, när det var ett varv kvar, så var Perez den som ledde VM efter två, när han hade snabbaste varvet. Och just det där med radiokommunikationen, jag har läst ett transcript, någon som har skrivit ut hur liksom hela snacket var. Under samma minuter vad Perez snackade med sin vad är det nu det heter på radio?
Raceingenjör.
Ja, raceingenjör som heter Hughes, och sen Max som har sin GP. Och där var det verkligen. Checo var, han litade inte på sin, när han frågade så här, när de säger så här, du ska köra så här snabbt. Och då säger han, okej, men gör Max detsamma? Frågar han. Och så blir det liksom lite tystnad där innan svaret kommer. Samtidigt som Verstappen. Men han får ju då Perez, you're free to push, med sex varv kvar. Och jag undrar om, för att det var ju, alltså Verstappen startar ju så långt bak, och sen när den där säkerhetsbilen kommer, då helt plötsligt så var ju Verstappen, han var ju bakom båda Ferrari-bilarna där. Men Ferrari-bilarna, han tjänar ju på att Ferrari-bilarna, nu ska vi se om jag tänker i rätt ordning här, jo jag vet att jag gör det. Lance Stroll var tvungen att stanna, och han stannade på ett bra ställe, det kommer ut en säkerhetsbil. Precis innan säkerhetsbilen så hade båda Ferrari-bilarna varit inne och gjort sitt depåstopp, och då på så sätt så har ju Verstappen då klämt sig förbi båda, eftersom att han låg kvar, och då när säkerhetsbilen kom så han med sitt depåstopp och har då båda Ferrari-bilarna bakom. Och det var ju det som gjorde då sen att han till slut tog sig hela vägen förbi, för Alonso visste att han inte skulle fightas mot Verstappen när han kom dit. Och sen var det då en fight om tiden, för att det kändes ju som att om Verstappen då bara tar sig nära Perez, då kommer ju Red Bull säga åt Perez att nej, ni ska inte fightas, släpp förbi Max, han kör snabbare just nu. Men Perez höll ju Max hela tiden typ 4,7 sekunder bakom eller mer. Och så var det ju då varannan gång Perez hade snabbaste varv, Verstappen satte snabbaste varv. Och jag undrar om inte det här var liksom Perez mest liksom psykologiskt tuffaste utmaning. Att veta om att nu börjar Max närma sig och sen den historien som de har bakom. Och Verstappen, han var ju också lite orolig för sitt driveshaft också. Då kan man tänka att kanske man funderar lite på det
här. Ja, men där blir ju Perez blir också orolig för han gapar ju om att hans bromspedal är lång, va. Så att det där är också ett uttryck för en nervositet. När man nu vet att det är så här långt kvar. Det känns väldigt långt, samtidigt som jag måste pressa för att, och pusha för att jag är hotad bakifrån. Så det där är också ett uttryck av stress och press. Vi vet ju hur Lewis Hamilton brukar låta i de där lägena när han är i ett liknande läge. Det har vi hört gång på gång på gång på gång tidigare. Så att, men det jag kan känna en oro för, eller som du hade sagt, nu höjer vi ett varningens finger. Det är ändå för den här relationen mellan de två och hur den ska hanteras. För att det som har varit med en stund, vi vet ju att i Red Bull har det funnits en tydlig historia av stallkrig. Sebastian Vettel och Mark Webber som körde tillsammans under ett par säsonger när Vettel tog sina 4 VM-titlar. De var ju, där var det ju extrema jobbiga stalldiskussioner och konflikter som Christian Horner fick lösa. Och hittills har de ju lyckats tygla Perez. För Max Verstappen, frågan är om han är möjlig att tygla. Han har väl pappa som bandhund in till också.
Ja, nej men exakt, och det är just det. För att Perez är ju den snälla pojken. Och jag satt här nu, jag har inte skitmycket till övers för Red Bull som så när det kommer till liksom kamper, om det står mellan lag. Men igår satt jag verkligen och höll på Perez. För han är ju the good guy här. Han är ju den goda och Verstappen är ju den onda. Perez gör som han blir tillsagd. Han är snäll, han är liksom fin medan Verstappen bryter mot reglerna och gör inte som han blir tillsagd. Perez hade ju, där mot slutet jag snackade om hur transkriberingen av radiokommunikationen, de sa ju att det till Perez att the fastest lap belongs to you. Och sen så efteråt när han fick reda då på att Verstappen körde snabbare så sa Perez efteråt att ja, vi måste ha en diskussion i teamet här för att klara upp saker och ting, hur det egentligen ligger till. Och Perez, eller Verstappens radiokommunikation var ju när 4 varv kvar så hade Perez snabbaste varv. Verstappen frågade då, what's the fastest lap at the moment? Och då får han som svar, vi är inte oroade över det. We're not concerned about that. Är deras svar då till Max. Med 4 varv kvar. Och då börjar man se. För att innan så såg man att Verstappen var ju pushade på Perez. Perez låg typ 4,7. Mellan 4,7 och 5,0 sekunder snabbare än Verstappen. Och då såg man hela tiden att Verstappen höll sig där och tog in. Men sen med 4 varv kvar och han får frågan där om, eller när han frågar om snabbaste varv. Då ser man hur Verstappen börjar liksom slagga efter lite och helt plötsligt så var det 7 sekunders försprång. Och då visste man ju, nu laddar ju Max för att göra ett sånt jävla supervarv här. Han sparar på däcken lite grann så att han kan dra ut det sista med så lite bränsle kvar som möjligt i bilen. Och då tänkte jag till och med några sekunder, jag bara, undrar nu om det är så att han har dragit ut för mycket soppa i den här bilen. Kanske man ser Verstappen tvärnita efter mållinjen. För att det är för lite bränsle. Men det klarar han sig för.
Men det är ju så här också, att Sergio Perez enda chans och möjlighet, det är ju att ligga så nära Verstappen så länge som möjligt. Det är den enda chansen han har för att han ska kunna vinna en VM-titel som förare. För han måste vara där uppe i det tillfället när Verstappen gör ett litet misstag eller Verstappens bil av någon anledning inte håller. Så han måste ju, annars är det kört.
Ja, det är några till såna här roliga grejer just med den här kampen. Att för en ganska lång stund innan de går i mål så är ju Perez då totalledare. Ja, jag vet, det är bara 2 race, men de båda har då 1:a och 2:a i varsitt race. Och i Bahrain så var det väl ingen av dem som hade snabbaste varv. Det var väl, vem var det som hade snabbaste varvet där? Ja, det kommer jag inte ihåg. Ja, jag släpper den i alla fall. Men nu hade ju då Perez 1 poäng mer än Verstappen. Jag undrar om det hade varit tvärtom. Om det var så att Perez hade legat bakom Verstappen. Men hade liksom fightats om honom. Då tror jag inte att Perez hade tillåtits pressa Verstappen till att pressa sin bil?
Ja, hypotetisk fråga. Men
ja, jag tror inte att det hade varit så.
Nej, samtidigt så är det så att Perez vet, som jag precis som jag sa, att Perez vet att den enda chansen han har, det är att hänga sig så nära Verstappen eller förhoppningsvis ta en poäng mer varenda gång han kan. Han får inte göra ett enda misstag, inte sätta ett hjul fel. Det är hans enda möjlighet, och den enda möjligheten han kommer att ha att vinna en VM-titel.
Mm. En sista grej på det här var att efteråt så tweetade Perez "Guido ser campeón", vilket jag då Google Translate översätter till "jag vill bli mästare", med fina bilder på sig själv då när han stod och firade under de här fyrverkerierna. En tweet som han sen tog bort inte långt senare.
Nej, man får inte göra vad man vill när man kör för Red Bull.
Max Verstappen kom och sulade en hjälm i huvudet på Perez efter att ha gjort det där. Du ska inte alls vilja bli mästare.
Max Verstappen gick snarare till Christian Horner och gnällde lite.
Ja, riktig grinpelle. Ja, det var väl de grejerna. En annan grej om just den här säkerhetsbilen som vi nämnde, att Stroll stannade på banan, det är att en spokesperson för FIA bekräftade att anledningen till att säkerhetsbilen kom ut där, för att Stroll ställer sig ju perfekt när de säger, de skriker verkligen till honom, "stop the car, stop the car, stop the car on track", skriker de ju till Lance Stroll. Han glider ju undan perfekt i en liten ficka där, så han är ju inte fara för någon. Han glider ju undan perfekt direkt. Men då är det en talesperson för FIA som har bekräftat att det var för att de inte hade tillräckligt med kameror på banan så att de inte kunde veta exakt vart Stroll stod, och därför körde ut säkerhetsbilen.
Ja, det är ju troligt att man i Saudiarabien inte har tillräckligt mycket pengar för att köpa till många kameror.
Ja, exakt. Men den hade ju inte behövts, den här säkerhetsbilen. Jo.
Det hade den absolut inte. Jag trodde faktiskt att det skulle bli virtuell säkerhetsbil. Du, jag har faktiskt två saker till från det här racet som jag skulle vilja ta upp. Dels gäller det Mercedes. Mm. Där Hamilton var irriterad över att Russell hade en bättre setup. Han menade själv att han hade ställt in sin egen bil för kvalet, men den funkade inte alls. Och inte i race trim heller. Han tyckte att han hade för mycket understyrning redan från varv 1. Sen blev det bättre. Så han var inte helt nöjd över att få stryk av Russell en gång till. Och å andra sidan, så med tanke på hur det såg ut i fjol, tänker jag då på när jag säger det. Å andra sidan så påpekade Toto Wolff att de faktiskt hade hittat en bättre balans i bilen under den här helgen, och att den inte slet lika mycket på däcken, vilket motiverar stallen framöver.
Men, får jag säga då, just det där med däcken var ju att efter säkerhetsbilen var Hamilton den enda i toppen med mediumdäck. Alla andra var på hårda. Och då klämde han ju förbi många ganska lätt. Men det var ju, han hade ändå tufft mot Russell.
Ja, men det som jag tyckte var lite intressant är att Hamilton startar ju loppet på hårda däck. Han har ju precis omvänd strategi än alla andra. Det jag tänker är att den enda möjligheten de hade haft egentligen för Hamilton, det var ju om de hade bytt plats på sina bilar, på honom och Russell, i ett tidigt läge när han fortfarande hade en fördel av att ha mediumdäcken. Men frågan är om det hade räckt i det långa loppet. För han såg absolut inte ut att trivas i sin bil. Möjligen hade man kunnat gjort så och sagt att ja, du får chansen. Klarar du det, så är det liksom okej. Kan du inte ta fler, så byter vi tillbaks position igen. Det är väl möjligen det som jag kan tycka att man hade kunnat göra annorlunda. Sen om det i slutändan hade gett något annat resultat, det törs jag inte prata om.
Nej, men Toto pratar ju fortfarande om hur det här bilen, hur det här konceptet inte funkar, att de kommer under säsongen köra på, för att de är liksom inte nöjda med att ligga där de ligger. Nej, det är klart de inte. Det är klart de inte är. Men känslan är ju att Mercedes, när de pratar om sin bil så här, så är ju känslan att de tycker det känns som att de är sist. Att de liksom fightas om liksom så här 16:e, 17:e plats. De är ju ändå 4-5 i totalen, men de är extremt missnöjda med att ligga där de ligger.
Ja, men det är väl klart att de gör det, med tanke på att det är det team som dominerade Formel 1 från 2014 fram till 2020, kan man säga. Och de var med och slog som titeln in i sista loppet 2021 och vann konstruktörsmästerskapet det året. Så det är väl klart att de är missnöjda med att vara 4-5. Det är ju på tok för dåligt, framförallt när de har ett så nära samarbete med Aston Martin som de faktiskt har. Och allt det här pratade vi om för typ 2 veckor sedan. Så det är klart att de är missnöjda med det. Så det måste ju, de har ju betydligt högre krav. Det är ju alltid så att de kraven du sätter på dig själv, Det är ju de tyngsta kraven. Och har du då så oerhört höga krav så är det klart att du inte är nöjd med plats 4 om du vill vinna. Tycker du att det är bra att köra för plats 4? Jag menar, Aston Martin är ju supernöjda för att de låg mycket längre bak innan. Så de har ju uppnått sina mål. Så att, det där är ju någonting som vi kommer att följa under loppet.
Jag ska säga att jag sa att de var 4-5 i totalen. De var 4-5 i loppet, 5-6 i totalen. Hamilton 5, Russell 6. 2 poäng skiljer. Hamilton har efteråt också gått ut och sagt att han tycker att Red Bull är den mest dominanta bil han någonsin sett i Formel 1.
Men tjänare.
Ja, han har sett sin egen, då hade han inte sett sin egen bil under många år.
Nej, men den körde han ju.
Ja, exakt, den såg han inte. Du, det var Mercedes, va? Det känns som att det är en repig gammal skiva som man pratar om samma sak varje vecka, va?
Mm, det är lite grann som samma sak som jag känner om Ferrari nu. För där är det ju också så, de är väl i snitt, förlorar ju varje förare där mer än en sekund på Red Bull om vi ser till den här racehelgen, och det är ju för mycket. Men jag tycker att det har vi pratat också så himla mycket om Ferrari, om personalomsättningen, om problematiken, och jag känner någonstans att det är liksom inte varningslampan som lyser, utan det är ju en stor jäkla saftblandare som bara går i rött. Och Vasseur är också inne på att de måste jobba och de måste ta tag i det här problemet. Så mycket mer om hur problemet ser ut just nu. Ja, det är en enorm frustration hos båda förarna. Carlos Sainz var ingenstans under den här helgen. Leclerc fick inte alls ut det som han ville ha ut, och han vart inte förbisläppt förbi Sainz när han ville bli det heller. Men det är så mycket där som de måste jobba med. Och just de här problemen som Ferrari och Mercedes har, det får ju Red Bull att framstå som ett helt drömkoncept. Men det är lika mycket för att Red Bull är bra som det är för att de andra två är dåliga.
Kollar man förra året så var det ju en rejäl kamp mellan de båda. Det var ju här det var deras schackmästerskap. Nu är de 35 och 43 sekunder efter Red Bull-bilarna. Visserligen tappar de en hel del på att de tog depåstoppet precis innan säkerhetsbilen, och Red Bull kunde göra det under säkerhetsbilen. Men liksom, Sainz hade ju en pisshelg hela vägen. Han kändes inte som att han var påkopplad ens. Leclerc startade där, och det är ju sånt haveri att han har bytt ut de här delarna som gör att han får starta 12. Och sen var det ju också det här, alltså Ferrari-klanterier igen under säkerhetsbilen, när Leclerc skriker då till sin som han har på radion, Xavi, när han säger till, du måste åka snabbare under säkerhetsbilen, för att Hamilton hade gått in i depå och lyckades då, för att Leclerc tog det lugnt då. Alltså man har ju, det är 10 längder man ska lämna till bilen framför, va, eller något sånt. Så man får inte lämna mer, men Leclerc låg ju och sackade där. Och då får han reda på av sin, på radion där får han reda på av Xavi att du måste köra snabbare så att inte Hamilton kan komma in. Och då skriker ju Leclerc, Xavi, you need to tell me that before.
Ja, men det beskedet från depån till Leclerc kommer på tok för sent. Det är ungefär som det var någon som var iväg och tog en kaffe där innan liksom.
Ja, men exakt. Och det var ju också samma typ av klantigheter som de hade förra året när de skriker till Leclerc att han ska box, 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 no, 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 stay out när de kör i Monaco. Det är ju samma typ av misstag här, att de inte lyckas få ut det här meddelandet till att, nej men du kan köra snabbare, håll dig närmare den framför, så hinner inte Hamilton ut och klämma sig in mellan de båda bilarna.
Nej, men det är ju så här, det är bryt ihop och kom igen, för det här funkar inte. Det är bara omstart liksom.
Ja, och vi får väl se om det är så. Vasseur säger efter att vi har uppdateringar för Australien, men det nuvarande problemet är att vi kan inte få ut vår maximala potential från den här SF23. Vi behöver liksom, så här, ja, vi får, det vi behöver oroa oss över nu, det är så här att förarna klagar inte så jävla mycket. Bilen är bara långsam.
Ja, det kan ju vara jobbigt det med.
Ja, alltså, vi får väl se vad de har. Om Mercedes säger att de bygger på att de jobbar på ett helt nytt koncept, och Ferrari säger att de har stora potential, eller stora liksom, de är inte i närheten av sin maximala potential.
Nej, men det vi ska komma ihåg också, det är ju faktiskt att det är lopp 2 i en säsong på 23 lopp. Det kommer hinna hända massor. Alltså, vi ska ju ha liksom, vad blir det? Det är ju 40 poddar innan den här säsongen är slut. Så att vi lär ha lite att snacka om.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Mm. Har du några mer grejer som du vill snacka om? Eller får jag säga att jag tyckte att när Magnussen och Tsunoda fightades så såg det ut ovanifrån som två Haas-bilar. Det kände, jag tänkte hela tiden, men de bara, Tsunoda mot Magnussen. Jag bara, men fan, det är ju Haas och Haas för Alfa Taurins röda bakvinge där. De är ju så lika. Och Tsunoda tappade då poängen mot slutet där. Det var ju en riktigt rolig kamp mellan Magnussen och Tsunoda.
Ja, men det är ju fördelen med det nya reglementet att det är ju ofta bra fighter på banan. Det som är problemet är ju att det är ju för dåligt med kamp i toppen helt enkelt.
Men oftast
har det varit så genom historien att när vi har en regeländring så är det några som fixar det, de är långt fram. Ju längre det här nya reglementet sen lever vidare, ju jämnare blir det, för de som ligger i topp, de har inte lika mycket potential att utveckla vidare, medan de andra har en större potential och möjlighet att komma i kapp. Så det kommer ju bli jämnare. Jag skulle gärna vilja säga att det blir jämnare inom typ 3 veckor, men det kan också ta betydligt längre tid än så.
Vi har ju varit inne på det ett par gånger, de har ju tid på sig att jobba efter Australiens GP, men om man bara kollar här att Magnussen kniper sista poängen, bakom där var det Tsunoda, som var det Hulkenberg, Jan Yu Zhou, Nyck, De Vries, Oscar Piastri, Logan Sargeant, som länge såg helt okej ut. Han hade ju klantat sig i kvalet genom att köra över depåsträcket där och fick sin tid raderad. Det var väl Williams stora snackis under helgen, att Logan Sargeant såg bra ut i kvalet, men att det var klantigheter som gjorde att han blev av med sin tid där. Sen var det Norris som var långt, långt, långt efter, och sen Bottas och två bilar som inte gick i mål, Alex Albon och Lance Stroll, där Piastri gjorde en omvänd Albon. Där han körde ett varv på medium i början och sen körde han 49 på hårda. Kommer du ihåg förra året när Albon körde alla varv på hårda och sen bytte sista?
Precis. Men jag tänkte lämna lite plus faktiskt, om jag får.
Det får du göra. Nu kör vi Annas plus.
Motorstoppet, McLaren. Alltså, det här stallet är ju längre efter än vad man överhuvudtaget hade trott. Det känns ju som att de är cementerade längst ner i botten där. Så frågan är väl lite grann hur länge Zac Brown kommer och tillåta att allting rullar på som vanligt. Och vad händer med Norris? Han har ju ett kontrakt. Men i många kontrakt så finns det en klausul som säger att om bilen inte når en viss placering i märkesmästerskapet, så har man rätt att bryta det där kontraktet. Så att det är ett rykte, det är inte otroligt, för ofta kan det se ut så, men det gör ju att man känner en viss tveksamhet, kan vi väl säga, inför den tid som kommer.
Spännande.
När det gäller plussen då, ett plus, det får ju Kevin Magnussen som tar första Haas-poängen, och så lite extra till Danmark eftersom Fredrik Vesti, Mercedes junioren, tog en seger i Formel 2. Så nu visar de ju att Danmark är på gång. Ska de ha två F1-förare innan vi har en?
Oj då, ja, det är spännande. Jag tycker det är kul att se att Haas satsning på rutin faktiskt går rätt bra. Det är spännande med Haas.
Mm. Sen går tvåan till Russell som slår Hamilton. Tre plus heter det.
Kom ihåg att du jobbar på Aftonbladet, Anna. Plus.
Det gör jag. Tre plus går till Max Verstappen som går från plats 15 till plats 2. Visserligen är bilen överlägsen och han får hjälp av en säkerhetsbil, men ändå. Fyra plus går ju till Sergio Perez. Han tar den där segern från pole position och han vinner återigen ett stadslopp. Han är ju grym alltså på stadslopp.
Ja, det är stadsloppen som är hans grej. Det är kul att han har ett så karaktäristiskt drag där i sina styrkor. Man skulle då bara sätta upp Perez och så ger man honom plus och så kör man styrkor, svagheter. Styrkor är ju verkligen, det är hans special ability att han är bra på stadskörning.
Stadslopp och hantera däcken är han ju grym på. 5 plus. Ja, Fernando Alonso. Vad kan man säga? Alltså 100 pallplatser. Nästan på dagen 20 år efter att han tog sin första pallplats i Malaysia den 23 mars 2003. Det är faktiskt sjukt imponerande i min bok.
Värt en fanfar. Ja, det var dina plus där för den här helgen. Och då har jag några småstats som jag vill bjuda på efter det här. Då vill jag börja med att bara stanna kvar där på just Perez. För han har nu lika många GP-segrar som Leclerc. 5 stycken. Men han har väldigt många fler poäng än Leclerc karriärsmässigt. Sergio Perez har 1245, Leclerc 884. Men nu gick han upp på lika många segrar. Många poäng, få segrar. Och man förstår återigen hur få förunnat det är för en förare att faktiskt ta en seger.
Ja, samtidigt så har ju Sergio Perez kört F1 betydligt längre än vad Charles Leclerc har gjort. Alltså Perez har ju faktiskt, om man nu inte kommer ihåg honom riktigt, så kan vi ju notera att den killen, han har ju faktiskt kört F1 för team som Sauber och för McLaren, Force India Racing Point. Han har ju kört F1 sedan 2011, så att han har ju haft tid på sig att ta poäng, och han har faktiskt stått på pallen för Sauber också.
Ja, jo, men exakt. Det där är intressant. Men jag kollade just head-to-head de här två förarna, bara för att jag tyckte det var lite intressant att Perez har kört så länge. De har lika många segrar. Perez har 28 podium. Leclerc har 24, så han har ju många fler poäng. Få fler podium. Sen börjar det vända här. Om man kollar då poäng per GP, så har Leclerc 8,42 och Perez bara då 5,25, men det är ju facit då på att han har kört för lite sämre team kanske. Men Leclerc har liksom fler segrar per GP, fler podium per GP, fler pole per GP, fler snabbaste varv, ja, och lite så här win streaks och sådana grejer. Ja, men det var Perez och Leclerc. Sen är det så här att Alonso tog sitt 100:e podium, det sa du. Men det är också så här att Alonso, det är bara fjärde gången i hans karriär som han har podium de två första racen på säsongen. Och han har då spridit ut det ganska mycket mer. Så att det, trots att han har varit med så länge och annars varit liksom, han har vunnit de gångerna som han har vunnit, så är det bara fjärde gången som han vinner, eller som han är på pallen de två första racen på säsongen. Och sen de här två senaste veckorna så har han haft fler podium än vad han har haft senaste 130-racen. Ja, det är faktiskt intressant. Senaste två podium var Qatar 2021 och innan det Ungern 2014. Det var de två innan på Alonso. Det är intressant. Sen kollade jag bara på Verstappen, startade 15 och kom tvåa. Han har ju tidigare startat 14, kommit etta i Belgien, och sen Ungern startade han 10, kom etta. Ryssland startade han på 20 och kom tvåa. USA 2018 startade han 18 och kom tvåa, och sen Kina 2017 startade han 16 kom trea. Så det var ju inte hans liksom hans bästa där, för det hade behövts att han kom upp och vann. Då hade han slagit sitt då uppkörningsrekord. Ska vi blicka framåt nu då mot det är inte nästa vecka, utan det är veckan efter som det är Australiens GP, men det finns lite att blicka fram emot och ta med sig härifrån Saudi, va?
Ja, men det tycker jag ändå, för det är två förare som ännu inte har torskat mot sina kollegor i kval och race. Det är Alonso, som vi har pratat så mycket om, och sen är det faktiskt Alfa Tauris Yuki Tsunoda. Han har vunnit både kval och race mot Nyktefris. Sen väntar ju Red Bull på sin första lilla uppdatering till Australien. Och nu är det andra gången i historien som det teamet har två stycken dubbelsegrar i rad. Förra gången var 2009 med Mark Webber och Sebastian Vettel på Silverstone och Nürburgring.
Storslagna saker på gång där i Red Bull, känns det som den här säsongen. Att om man pratar rekord så finns det en hel del som kan slås i år.
Mm. Och sen blir det lite spännande att följa nu snacket från Italien. För det känns ju som att Ferrari behöver jobba på för att gräva sig ur det här hålet de befinner sig i. Men enligt Fred Vasseur så är det möjligt. Vi får väl se.
Mm. Nästa race är alltså i Australien där de kör den 2 april, va? Och de där dagarna innan, det är ju sista dagarna av mars och de första i april. Således med mig på semester så kommer jag inte spela in nästa avsnitt i landet som jag är i nu, utan jag hoppas att vi ska lista ut tidszonerna när jag är på thai-breddgrader och Australiens GP körs i någon tidszon. Så det blir för mycket tideräkning för mig, så jag kommer googla fram mig till när vi ska ha en inspelningstid, du och jag där.
Det löser sig nog, skulle jag säga.
Det ska ni också se som lyssnar, för vi tackar för den här veckan och hoppas att ni fortsätter hänga med oss. Och kom ihåg nu att ni kan även verkligen hänga med Anna under de här racen den här säsongen, när vår live-rapportering har fått då äntligen. Det var ju det första som läsarna var inne på, att de ville ju kunna kommentera när man då följer en live-rapportering på Aftonbladet, vilket man ofta gör i de andra när man sitter och kör SHL. Jag har ju suttit och gjort oändligt mycket SHL och allsvenskan och skidor och grejer. Jag hade ju en period när Leifby alltid får frågan för de stora grejerna, och när Leifby tackade nej, då gav de ju chattarna till mig där, när det var skid-VM och det var JVM och hockey-VM och sådana grejer. Så jag, då var jag liksom, då var jag B-laget. Men nu har jag fått lite andra arbetsuppgifter, så jag chattar inte lika mycket med läsarna. Men jag tycker det är jävligt roligt. SHL-kvällar med Aftonbladets läsare är ju när det är 7 matcher samtidigt och man sitter och bjäbbar om liksom underhållningsvärdet på matcherna. Man snackar om matcherna och fika i pausen och sådär. Det är ju jävla härligt. Fortsätt gå in och häng med Anna i live-rapporteringen, så ska ni nog kunna chatta med henne.
Ja, och sen så kan man göra det på bloggen också. Där finns det ju ett härligt gäng som håller igång vårt F1-vardagsrum.
Du, det finns några stycken där. Jordgubben, A Man on Earth, som kanske ändå förtjänar en shoutout efter att det aliaset har man sett där i många år, va?
Du, de är några stycken. Ja, de är ett helt gäng. Och det är rätt härligt att följa deras diskussioner, även om jag själv inte är så där superaktiv. För de är otroligt duktiga på att sköta det själva. Krusse, SLH, Speed Willy, Jordgubben och Micke H och allt vad de heter.
Ja, de är fina. Men jag har liksom sett att de har ju också intern eller tippning som sker då via din blogg, där de kommunicerar med varandra på plattformen, inte Facebook, inte SMS, inte WhatsApp eller något sånt, utan deras kommunikationsväg är Annas blogg. Det är yes. Kul att följa vad de har utanför och se så här. Ja, kom ihåg att fylla i dokumentet för tippningen och så där. Ja, de är fina.
Du får gå in och tippa där.
Ja, gör som det här fina gänget som följer Anna på bloggen. Följ Anna på bloggen och följ Anna i live-kommenteringen. Nu ska jag dra på mig skidorna igen och slänga mig rätt ut i backen. Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.